Tack för förtroendet att få förkunna Guds ord och inte minst omkring detta som är det mest avgörande området i våra liv, som är bönelivet, gemenskap med Jesus. Det finns inget vackrare, inget dyrbarare, och nu säger jag det med den helige andes hjälp här. Det finns inget vackrare du kan ägna dig åt. Det är sant. Det finns inget dyrbarare. För detta är relationens på det högsta planet. Med de mest avgörande personerna i hela universum. Kan inte få någon bättre. Kan inte få någon som kan ge dig respons och förståelse av hur värdefull du är som denna personen. Jesus Kristus genom den heliga ande in i våra liv. Och bakom det står bara Fadern och välsignar. Det finns alltså ingenting vi kan vi kalla det för ödsla tid på med sån gott hjärta som på bönelivet. Som man tycker så att jag har ödslat tid på bön. Har jag tagit mängder med tid och lagt ut det på bönetjänst. Och varför skulle jag göra det? Jag kunde gjort så mycket annat som är så mycket bättre. Redan när jag var i 13-årsåldern när jag fick uppleva förmånen att bli andedöpt. Jag blev ju frälst för 10-åring. Det var ett personligt ställningstagande i det som då på den tiden kallade för barnmöten. Och det var omtumlande, min frälsningsupplevelse. Det var så att jag hela mitt inre bara bubblade och skakade. Och jag springer hem och ropar till mamma, nu har jag blivit frälst. Så det var ingenting jag gick och tyckte var bekymmersamt att berätta det. Utan det var stort. Så när jag var 13 år ungefär, 13-14 år, så fick vi uppleva på ön. Det var ungefär 30-40 ungdomar upp till alltså bort mot 17, 18, 19 år från min ålder då, 13 år. Som fick vara med, de är nästan explosionsartat på ön. Så vi hade bönenätter och jag fick uppleva den heliga ande så starkt i bönen. Så att jag sa till farbrorn, han var ju inte så gammal som jag är nu, han var väl kanske en 35-40 år, han var farbror för mig då, 40 år kanske han var, så sa jag till honom, är detta på riktigt? Är det rätt detta? För så helt enormt var det att få uppleva hur Guds kraft kom över oss ungdomar. Och ofta var det så att det var bara så att det började i ena hörnet och sen så var det som en flod av närvaro som bara följde över allihop. Och i samband med det, när jag fick uppleva den heliga andes dop, så fick jag också uppleva att min längtan efter att vara med i bönetjänsten, den blev så stor. Och vi var väl ett par till stycken som då fick vara med om det, att vi fick tag i detta med bönen. Och bland annat var jag i början, innan jag började på som fiskare, för då kunde jag inte vara med på veckans bönemöten. Då var jag ute på Nordsjön oftast. Men när jag kom till bönemötet så var det nästan bara systrar. För alla männen var ute på Nordsjön. Det var kanske en eller två män och så var det kanske en 10-15 systrar som var där i bönemötet. Och jag tyckte det var så helt var jag ihop med tanterna. Ja, alltså jag bara njöt. Det är stort att föra med om. Så sätter sin prägel i ens inre, så sen blir en bevarande kraft som bevarar hjärtat i detta som är det fantastiska som är bönelivet. hade jag inte fått vara med om andedopet och så kommit in i bönelivet, så vet inte jag hur jag hade haft mitt andliga liv idag. Det vet jag inte. Men jag vet i alla fall att det betydde enormt för mig. Så att ta vara på det när Guds ande kommer och för dig in i relationen med Jesus i bönen, det är något utav det absolut viktigaste. Och jag kan säga det dyrbaraste. Jag vill också ta det direkt och säga det att det finns heller ingen arbetsmetod eller något du kan göra här nere på jorden för Jesus utan att du också ber. För det är basen för allt som görs. Det är bönegemenskapen som sen föder fram det som förändrar allt. Så vilken uppgift du än har och vad du än sysslar med, både i vardagslivet och vad du gör här i kyrkan eller bland människor, så är bönen basen för allt det du sen gör. Och det bästa med detta, det är det att bön kan alla ägna sig åt. Man behöver inte ha sångbegåvning. Man behöver inte vara predikant. Man behöver inte vara den eller den förmågan. Alla, till och med de som har svårt att uttrycka någonting, kan bedja. Och det är den mest effektiva makten i andevärlden. För det är där som det händer någonting med dig och mig när vi går in i bönetjänst tillsammans med Jesus och sedan får vara med om att Guds heliga ande för in i våra hjärtan sånt som jag kommer nu att nämna om här. För in de gudomliga tankarna, planerna. Det kommer i samband med bönegemenskapen med Gud. Bön är alltså inte första hand, kom ihåg det, det är en viktig lärdom för mig, för oss alla. Inte första hand alla ord vi kan kränga ur oss, utan det är vårt, som vi kommer till här nu, lyssnande. Därför ska vi ta och läsa alldeles strax en text här. Jag vill bara be om Guds heliga närvaro över det jag ska säga. Helige Jesus, tack att du sänt din ande. Tack att du helige, ljuvlige hjälpare. Du känner oss var och en personligen. Du vet precis vad vi tänker, du vet precis vad vi behöver. Och det finns ingen som har sån kärlek till oss alla, var och en, som du har. Och du kommer genom detta som vi uttrycker och som du har uttryckt bönen. Komma heligt nära dig i allt det vi ska göra. Tack att du hör min bön. Jag älskar dig Jesus. Jag tackar dig. Du är dyrbarare än allting annat Jesus. Allting annat. Amen, amen. Nu ska vi läsa några versar först ifrån Johannes. Det 10:e kapitlet, det kommer upp här. Det är så att om jag ska läsa ur texterna så behöver jag ha läsglasögon, och för att slippa det så har jag bett honom sätta upp det. Ja, det står det där också. Ja. Underbart. Avslappnat och bra allting. Det är ju så att Jesus, han förklarar ju vissa saker väldigt tydligt för oss. Och ibland så missar vi ändå, fast han är tydlig, så kan vi missa vissa bitar. För det hänger ihop med det han har att säga och göra. Då läser vi det. Jag säger sanningen, den som inte går in i fårfållan genom porten utan tar sig in från annat håll, han är en tjuv och en rövare. Men den som går in genom porten är fårens herde. För honom öppnar portvakten och fåren lyssnar till hans röst. Han kallar på sina får och nämner dem vid namn och för ut dem. Fantastiska texter. Det var ett särskilt ord som jag har upplevt att Guds ande har bara malt inom mig en längre tid. En längre tid, säger jag detta, har det malt inom mig, och det är ordet lyssna. Ordet lyssna. Nu lyssnar ju ni till mig här, och det är jag ju tacksam för att ni gör. Men det finns en som är ännu viktigare, och det är Jesus. Det är viktigt för mig att lyssna på Anita. Anita lyssnar på mig. Det är mycket viktigt att vi får lyssna på varandra. Men att ta tid inför Gud, inte bara tala om allt jag har på hjärtat, sen är det bra, sen slutar jag. För det är just där, när vi börjar lyssna till honom, när vi börjar lyssna till Jesus, det är då det plötsligt förändras hela vår förståelse av vad bön är för någonting. För bön är i början ett lyssnande till Jesus. Ett lyssnande. Och hur kommer man då in i detta? För mig har det varit ett plockande fram och tillbaka i mitt eget inre. För jag har varit så full av idéer och tankar, precis som ni. Full av tankar som ska genomföras, och jag har försökt att hitta på alla anledningar till att göra det och göra det och göra det och göra det. Så har han på senare år fått mig, äntligen fått mig att börja tänka efter. Vad är det du gör? Först. Och då börjar jag inse det, att bönen hade för mig varit, precis som det är för väldigt många, det har varit ett upprepande av önskemål. Önskemål som är viktiga, inte felaktiga. Men som bara blir mina önskemål. Och det tycker jag, det är Jesus, det kan du göra för mig, det kan du göra, det kan du göra. Och det, han är ju en villig mästare som älskar oss och är med oss och för oss. Han har själv sagt bed. Men bön i sig i början hör samman med ordet lyssna. Annars blir du bara till att det är jag som talar om för honom. Och sen är det inte noga vad han har att säga. Men när vi börjar att lyssna till Jesus, när vi börjar att lyssna till vad han har att säga, då öppnas plötsligt våra sinnen för en annan värld. Som ligger utanför den mänskliga begreppsvärlden. Möjlighet att med förståndet försöka hitta lösningar på problemen. Men när vi börjar lyssna, då händer någonting. Och jag började fundera lite grann, hur kan jag uttrycka detta? Och för en tid sedan, något halvår sedan eller tre kvarts år sedan, så var det bara som Jesus bara körde in en enda sak, in i min tanke. Fokus på mig. Jag har sagt det mycket när vi har suttit i samtal med olika personer så här. Men det är som om Guds ande ideligen, och jag säger det igen här, ideligen, utan att det går att stoppa honom, bara säger fokus på Jesus. Fokus på Jesus. Jag menar, hur ska jag kunna sitta där och bara lyssna och lyssna? Det är ingenting som händer. Så fort jag fokuserar på Jesus, har min uppmärksamhet riktad mot honom, så händer det någonting in i mitt inre. Det är någonting som händer som plötsligt börjar att förändra mig. Och jag börjar förstå att det som han har när jag fokuserar på honom, det är det som jag behöver höra. För då börjar jag sakta att höra vad han har att säga. Och det är ju så att man kan börja tänka så, vad ska han säga till mig, jag som är en sån stackare? En av de sakerna som jag fick lära mig i det första i själavårdsutbildningen när jag gick den för många år sedan, Det var att när du tar tid och söker Jesus tills du blir helt stilla inom dig. Söker Jesus alltså. Inte bara är tyst och stilla utan söker honom. Så när du får denna relation med honom, det första han talar om för dig, det är inte, jag hoppas du blir bättre bedjare. Det är det inte. Långt därifrån. Jag hoppas du kan vara mera duktig i sitt sammanfogande av bönerna så det inte blir för många ord. Nej. Jag lärde mig det av dem och jag prövade alltså gång på gång och det fungerade. Han sa alltid, om du visste vad jag älskar dig. Om du visste vad jag älskar dig. Så den första delen utav detta, att komma in i ett böneliv där Jesus blir fokus och du blir tillräckligt stilla och bara lyssnar. Det är rekylen ifrån honom, om du visste vad jag älskar dig. Det är alltså någonting så viktigt, det är så grundläggande för dig och mig så att vi kan inte egentligen tänka oss att klara av ett andligt liv utan detta. Utan det är det som är det grundläggande. Annars är det väldigt lätt att vi glömmer bort vem det är vi pratar med och bara lyssnar till oss själva. Har du tänkt på det ibland när du har bett? Att det är som du bara lyssnar till dina egna ord. Du lyssnar bara till dina egna ord. Och de orden, de bara liksom blir fullheten av bönen. Och ändå är det inte ens så du har kommit in i det som är den djupa relationen. Där du plötsligt bara blir avslappnad, trygg och får uppleva. Här är jag faktiskt älskad. Dyrbar. Så det finns ingenting som är dyrbarare och viktigare. Därför vill jag påminna dig om att du ska lyssna till Jesus. Fokusera på honom i ditt lyssnande. Lyssna inte bara rakt ut och tänk som så att jag ska försöka vara tyst en stund. Nej, sätt ett fokus. Jag upprepar detta därför att det är så grundläggande. Sätt ett fokus på ditt lyssnande. Och det är för den sångens skull som jag också tog med i samma kapitel som jag hade här. Så kan vi läsa ifrån den 10:e kapitlet, alltså den 15-16 verserna. Kommer det upp här också. Liksom fadern känner mig och jag känner fadern och jag ger mitt liv för fåren. Jag har också andra får som inte hör till den här follan. Också dem måste jag leda och de kommer att lyssna till min röst. Så ska det bli en jord och en herde. Vi pratar ofta om, och väldigt ofta om enhet som ska växa fram. Men enhet i Guds rike, det är bara när Jesus blir centrum. Det är när Jesus blir fokus. När han får bli den som vi tillber. Han som är den viktigaste. Inte våra åsikter om olika saker, utan det är han själv med det han säger till oss som är det viktiga. Det skapar den enhet som han vill att vi ska vara med om. Jag får berätta en händelse som jag läste i en bok för många, många år sedan. Det är säkert en 30-35 år sedan, en bok. Den skrevs av en som hade varit med om en mycket svår situation i andra världskriget. Det var ju en hel del och är en hel del öar borta i Asien. Och det var en ö som hade blivit de hade blivit intagen och de här som var där och som var kristna tillhörde Jesus. De var utsatta för mordhot hela skaran. allihop. Och när han är där inför den här situationen och han vet inte vad han ska göra. Han har tillsammans med sig sin församling som då var på, jag vet inte exakt nu, men mellan 50 och 100 någonstans. Så varenda dag så bad han Jesus att den heliga ande skulle visa honom och hela skaran som gick med honom vart de skulle gå så de inte blir mördade. Ja, det var omskakande för mig när jag läste boken, för det var en verklighetsskildring. Och gång på gång så hörde de att det var attacker på väg mot den eller den hållet. Och så hade de gått precis undan. Och det här som försökte ta livet av dem, de hade missat dem helt. Gång på gång var de med om det. Och särskilt vid det tillfälle, berättade han, så var de med ett så svårt förhållande. Så när Guds ande kommer och säger till honom, den vägen ska du gå med allihop. Så tänkte han, nej men det går ju inte. Det är ju där de kommer att komma för att inta och ta oss. Men Jesus sa, gå där. För ni ska komma ut i frihet. Mitt i allt detta så säger då några av de här som var med. De sa, nej det går inte, vi gör inte så. Ja, men Guds ande har visat att det här går vägen. Hur tokigt det än är så säger han, där går vägen. Alltså detta var ju livsfarligt för dem. På riktigt. Och då till slut så sa några av dem att nej, vi går en annan väg som vi tycker är bättre. De gjorde det beslutet utan att ta tid inför Gud och söka andens ledning. Han gick i alla fall med dem som följde honom, för han kunde ju inte tvinga någon. Och han gick, och trots att det hotet skulle varit precis mot dem, så gick den åt ett helt annat håll. Det gick åt det hållet som de andra gick. Och de tog dem, och de dödade dem. Men han med den skaran, som gick precis efter vad anden ledde, som anden ledde när de bad, när de var stilla och frågade, var går vägen? De kom ut i frihet och plötsligt så var hela andra världskriget var slut. Och de var avslutade allt det här. Men en grupp av församlingen blev mördad på grund av att de inte lyssnade till vad Jesus hade sagt. Det visar på för mig, jag tror det gör för oss allihop, att verkligheten är mycket mer påtaglig för Jesus än vad det är för oss. Vi tror oss förstå allting och klara av och kan ha insikt i hur vi ska göra och vad vi ska göra. Men det har vi inte. Det är bara en som har det, och det är Jesus själv. Genom anden så kommer han och vägleder oss. Därför inför varje beslut vi tar när vi ska göra någonting, vare sig det är vår familj eller vi gör det i församlingen eller någon annanstans, så är det viktiga. Ta tid. Lyssna till honom. För han kommer att leda oss på sina vägar så att vi kommer rätt. Jag vill också säga detta, att det är för vårt inre, för ditt och mitt inre, är det en hälsosam lärdom. För vi får sån underbar läkedom för vårt inre när vi börjar ta tid att lyssna. För det första så läks vi ifrån detta med känslan och tanken om att vi duger inte. För de tankarna, de tar Jesus bort. Han tar bort dem, för vi duger sådana vi är. Det vi ska göra det är att lägga det i hans händer och säga, led mig. Och det är därför när du kommer stilla och nära Jesus i den heliga ande, så kommer du också att uppleva hur den inspirationen Och den tron på till exempel att detta samhälle ska förändras därför att Guds folk börjar ropa av hjärtat. Börjar umgås med Gud, leds av Gud. Då börjar vi att be om en förändring över hela samhället. Vem är det som ger dig och mig tro för att sånt ska ske? Jo, det är faktiskt i stillheten, i lyssnandet inför Herren, så kommer den heliga ande och talar om, detta här ska du be mig om, för det här vill jag göra. Och plötsligt så ber jag inte min bön, utan jag ber hans bön om att det ska bli förändrat i Veddige, eller vilken stad eller samhälle vi än bor i. Det är det som är så otroligt starkt. För plötsligt är vi inte i en situation där det är vi som ska köra racet, utan det är faktiskt han som gör det genom sin ande som lockar oss in i lyssnandet. Och när vi lyssnar till honom och får uppleva, så får vi samtidigt en övertygelse. Det kallas för trons visshet i våra liv. En övertygelse om det här kommer Jesus att göra. Han kommer att göra det. Varför det? Jo, för att han förbereder oss genom bönetjänsten. Så förbereder han oss för det som kommer att ske. Halleluja. Han börjar plötsligt att öppna ögonen när vi ser allting precis svart och omöjligt. Och det är så svårt allting. Så plötsligt så ser vi med hans ögon. Det finns hopp. Det finns möjligheter. Därför när jag hörde Birger Skoglund få tala ut det här starka profetian att Guds heliga ande kommer att få göra någonting med oss, Guds folk, här i Sverige, som gör att det är möjligt, lyssna noga på detta, som gör att det är möjligt för Gud att göra någonting i Sverige. Alltså ditt och mitt lyssnande till Herren, vår mottaglighet av det han har att ge oss, gör det möjligt för Herren att samarbeta med oss för att förändra situationen. Har du inte känt dig viktig förut, så gör du det då. Alltså för den helige, evige guden. Han har inte sagt, jag kör över er om inte gör som jag tycker. Han har inte sagt det. Jag ska väcka er, säger han, för jag vill ha er med. Halleluja. Alltså vi som är Guds barn idag har, kan vi säga, hela nationens viktigaste position. Och om vi använder den positionen i ett rätt förhållande till Herren, så kommer vi att vara med om att förändra Sverige. Halleluja. Då kommer vi att förändra Veddige. Vi kommer att förändra gatan där du bor, gatorna där vi bor. Människor som går där kommer att bli förändrade. Men var började det? Jo, det började i samarbetet mellan Herren och oss genom anden. Han föder in i våra hjärtan en sån tro och en sån kärlek till de människorna. Så plötsligt så är det omöjligt för Gud att... Det är inte rätt, jag säger stoppa det. Det kan han inte, för det är han själv som är starten till det hela. Men han är den som är där och gör allting klart genom att vi lyssnar till honom så mycket så han får in i våra hjärtan, in i vårt innersta. Så plötsligt så börjar vi älska människorna i Veddige. Vi inte tycker bara att ja, det är ett trevligt samhälle att bo i. Ja, men det fungerar ju rätt bra. Det är något annat. Det är en annan dimension som kommer in i oss. En himmelsk dimension som träder in i oss. Och plötsligt är vi en del av Jesus sätt att se på samhället. Hur gör han? Jo, han älskar människorna. Och han vill genom sitt blod göra dem heliga och rena, varenda en. De ska vara där som tar emot detta som Jesus har att ge. Plötsligt så börjar vi bli en del av det som är Guds dröm för Veddige. Och det är likadant med Sverige. Jag upplever det så tydligt att vi som Guds folk, vi har fått ett sånt enormt förmånligt ansvar, får jag säga. Det är väl bra uttryckt. Ett förmånligt ansvar som han har gett oss. Därför att han har ju sagt, här är vägen, kom nära mig. Kom nära mig. Och när vi kommer nära honom så börjar vi inte bara vara irriterade på landet för att det sköts så dåligt. Vi inte går omkring och tycker att jag tänk om det hade varit den partiet eller det partiet eller det partiet. Det är inte det som frälsar Sverige. Det kan vara till hjälp på många olika sätt. Men det är inte det som frälsar Sverige. Det är Guds folk som träder nära Herren. Och gör det inte i irritation över det ena eller det andra. Utan gör det av kärlek till Jesus. Och vad är det Jesus säger? Den som älskar Gud av hela sitt hjärta kan inte låta bli, utan den kommer att älska sin nästa. Sin nästa som sig själv. Du förstår, plötsligt så förs vi in i en aktivitet som bönen är egentligen. Som inte bara är fantastiskt fina teologiska tankar, utan det är ett liv. Det är ett liv där vi får vara med om att förändra. Och till och med, kan du tänka dig, kan du och jag få vara med om att förändra hela vårt land. Men det går inte i första ögonblicket, utan man måste bli stilla och fokusera på Jesus. Så han får bli centrum. Och när han blir centrum så plötsligt så upplever du att detta som är hans liv, det blir det som blir ditt liv. Så Jesu liv förvandlas till att vara ditt liv. Halleluja. Är det någon som inte vill ha Jesu liv? Nej, jag bara säger, det är en sån omöjlig fråga. Det är därför jag ställer den. Jag kan inte tänka mig att det är någon här som inte vill leva Jesu liv. Men att leva Jesu liv, det är att bli stilla inför honom. Låta han fylla ditt inre. Låta honom genom anden leda dig vidare och vidare och vidare. Och göra att du plötsligt börjar älska människorna i andra församlingar. Det gör inte att du minskar med kärleken och omsorgen om din egen församling. Du bara har en sån kärlek ifrån Gud, en sån helig kärlek. Där Kristus är det centrala, han är det absolut förnämsta. Det är han som är det första och det sista du har. Du har ingenting annat som är av värde än det han har. Och det är basen för hela ditt handlande, ditt yrkesmässiga liv. Där du går, vare sig det är på skola, kontor eller vad det än är. Så är det den relationen med Jesus som de behöver, som du möter. Och den har du där. Den ger han dig. Varför det? Och därför att du tog tid. Du lyssnade till honom. Du lyssnade inte bara till att ja, men det var en bra predikan eller det var bra tankar, det var bra så. Nej, du och han möts. Du och han möts. Och när ni möts, då händer det någonting. När han får infallsvinkeln in i din tankevärld, så plötsligt börjar dina tankar att förändras. Och du börjar se på dig själv. Och du börjar se på andra som han gör det. Har du någon gång tänkt som så? Ja, jag tackar dig Jesus för att du älskar mig så mycket. Vill du ens tänka så? En del gör inte det. De vågar inte det. De ser ner på sig själva så mycket. Har så mycket negativa tankar om sig. Men det är det som Jesus skulle vilja säga till dig. Det är det sista jag säger nu här. Det är detta. Att han vill tala om för dig att innan du ens börjar den här processen att förändra ditt liv och förändra allt det som händer, så säger han när han möter dig, som jag sa tidigare i början: om du visste vad jag älskar dig. Var kommer den kärleken ifrån? Ifrån Gud själv. Ner i ditt liv. In i din tankevärld, som sedan för dig ut i en värld av möjligheter. Plötsligt är det bara han och du. Och ni är så viktiga. Jag skulle vilja säga det till er var och en. Du är så viktig. Du är så viktig för dem som finns runt om. Det börjar i lyssnande till honom. Umgås med honom. Läs hans ord och låt det få bara växa till. Jag skrev här som det sista här. Här växer den naturliga relationen mellan Jesus och Fadern fram. Och deras kärlek till medmänniskorna blir livskraften inom oss i allt vi gör, utan någon stress. Kan du tänka dig? En tillvaro utan stress, den har sin grund i Jesus. Den har sin grund i det han är. Han vet innan vi möter dagen, så vet han precis vad som kommer att möta oss innan. Men har han inte panik då? Nej, nej, han har inte panik. Det enda han väntar på är att vi ska lägga livet i hans händer och så fokusera på honom, att han får vara centrum. Amen. Tack Jesus att jag har fått förmedla dessa orden ifrån dig, ifrån ditt hjärta till dessa dyrbara, mina älskade syskon. Ord som kommer ifrån dig själv, som du heliga ande bara har manat mig att tala. Lugnt och stilla här nu, Herre. För att var en ska kunna förstå att det kommer ifrån dig, Herre. Du är lugnet själv. Du är inspirationen, du är glädjen. Men du är också den trygga vissheten, Herre. Tack att du tar hand om allt det som sker. Och du vet Jesus, om det är någon som sitter här just nu och känner: jag skulle bara vilja ta tag i detta och gå närmare dig Jesus. Då vet du om den och du ger du den just nu Jesus. En underbar vila i sitt sökande efter dig. Tack att du gör det Jesus. Amen.